Kapitel 3. Den första lektionen. Kärleken är. Den undervisar genom att vara vad den är. Den gör ingenting. Den bemödar sig inte. Den varken lyckas eller misslyckas. Den är varken levande eller död. Och så har den alltid varit och kommer alltid att vara. Den är inte särskild för er som mänskliga varelser. Den är i relation till allting, allt till allt. På samma sätt som att sann kunskap inte kan läras, kan kärlek inte läras och du kan inte lära dig vem du är. Allt som du önskar och inte kan lära dig är redan fullbordat. Det är fullbordat i dig. Det är du. Föreställ dig att oceanen eller geparden, solen eller månen eller Gud själv försöker lära sig vad det är. Det är detsamma som du. Allt existerar inom dig. Du är själva universum. Det är ett gemensamt universum utan skiljelinjer. Det finns inga sektioner, inga delar, ingen insida och ingen utsida. Inga drömmar och inga illusioner som kan fly undan eller gömma sig, försvinna eller sluta vara. Det finns inget mänskligt tillstånd som inte existerar i alla människor. Det är fullständigt omöjligt för en att ha vad en annan inte har. Allt är gemensamt. Detta har alltid varit sant och är för evigt sant. Sanning är sanning. Det finns inga grader av sanning. Du är inte form. Det är inte din verkliga värld heller. Du söker Guds ansikte i formen så som du söker kärlek i formen. Både kärleken och Gud finns där, men det är inte den form som din kropps ögon ser. Precis som dessa ord som du ser på den här sidan endast är symboler för en betydelse långt bortom vad symbolerna kan antyda, så är allt och alla runt omkring dig det också. Allt och alla som du kan se och allt och alla som du bara kan föreställa dig. Att söka Guds ansikte, även i form av Kristus, är att söka det som för evigt är utan form. Att se sant, att verkligen se, är att börja se det formlösa. Att börja se det formlösa är att börja förstå vad du är. Allt som du nu ser är bara symboler för det som verkligen finns där framför dig i en härlighet långt utöver vad du någonsin kan föreställa dig. Ändå framhärdar du med att endast vilja ha vad dina ögon kan se och dina händer hålla i. Du kallar dessa saker och ting verkliga och allt annat overkligt. Du kan blunda och tro att du befinner dig i mörker, men du kommer inte att tro att du inte längre är verklig. Blunda för allt som du har vant dig att se, och du kommer att se ljuset. I det ljus som endast kommer till ögon som inte längre ser, finner du Kristus som bor i dig. I Jesus Kristus blev Guds son människosonen. Han vandrade här i världen med ett ansikte ungefär som ditt eget, en kropp med två ben och två armar, 10 fingrar och 10 tår. Och ändå vet du att denna kropp inte var Jesus. Inte heller är detta en bild av Kristus. Jesus gav kärleken ett ansikte, så som du också gör här. Men kärleken fäste sig inte vid formen och sade, detta är vad jag är. Hur kan någonting ha en form annat än som symbol? Ett släktvapen, en dopgåva, en vigselring är alla samma sak. Det representerar blott det som det är symboler för i formen. Det finns ingen form som inte är sådan. En form är endast en representation. Du ser dagligen tusentals former med olika namn och olika funktioner. Och du tänker inte att alla är detsamma. Du tillskriver var och en av dem ett värde baserat på användbarhet eller tilltalande yttre, popularitet eller gott rykte. Var och en av dem sätter du i relation till dig själv. Och därför ser du inte ens formen som den är, utan bara utifrån vad den kommer att göra för dig. Du stänger in formen i den mening den har för dig. Men ändå är den mening du tillskriver den sannare än dess form. Du ger all mening till allting och således befolkar du din värld med änglar och demoner, där deras värde bestäms av vilka som hjälper dig och vilka som motarbetar dig. Således avgör du vilka som är dina vänner och vilka som är dina fiender. Och därför har du vänner som blir fiender och fiender som blir vänner. Medan en blyertspenna i huvudsak kan förbli en blyertspenna, så vitt du kan bedöma, åtminstone så länge den har de egenskaper du har bedömt att en blyertspenna ska ha, kan få människor visa upp de egenskaper du i förväg har bestämt att de ska ha, överallt och för alltid. Och det är därför som en gör dig besviken och en annan trollbinder dig. En kämpar för din sak och en annan förtalar dig. I alla scenarier förblir du upphovsmakaren till din värld, ger den dess orsaker och verkningar. Om det kan vara så här, hur kan då världen vara annat än symbolisk, där varje symbol har en betydelse som bestämts av dig och för dig? Ingenting är vad det är, utan bara vad det är för dig. In i denna fullständiga förvirring kommer nu ett enkelt påstående. Kärleken är. Eftersom den aldrig förändras och bara symboliserar sig själv, kan den då undgå att vara allt eller innehålla all mening. Ingen form kan omsluta den, ty den omsluter all form. Kärleken är ljuset i vilket formen försvinner och allt som är ses som det är. Du som letar efter hjälp undrar nu hur detta skulle kunna hjälpa dig. Vad finns det kvar att säga som inte har blivit sagt? Vad är dessa ord annat än symboler genom mitt eget medgivande? Det är genom vad det symboliserar som hjälpen kommer. Du behöver inte tro på orden eller övningarnas potential för att förändra ditt liv. För dessa ord går in i dig som vad det är, inte som de symboler det representerar. En idé om kärlek har nu planterats i en trädgård som är rik på det som kommer att få den att växa. Allting har sitt ursprung i en idé, en tanke, ett koncept. Allt som har manifesterats i er värld blev först uttänkt i sinnet. Även om du vet att detta är sant, fortsätter du att tro att du är verkan och inte orsaken. Detta beror delvis på din föreställning om sinnet. Vad du föreställer dig att det är, kommer det att vara för dig. Även om många läror har försökt driva ut den här föreställningen som du håller så kär, för du använder sinnet till att hantera föreställningar, har du inte varit i stånd att låta ny inlärning ha sin verkan. Detta beror på att du tror att ditt sinne har kontroll över vad det tänker. Du tror på en process med inmatning och utmatning, allt fullkomligt mänskligt och vetenskapligt bevisbart. Födelsen av en idé är således resultatet av vad som kommit tidigare. Resultatet av att se någonting gammalt som nytt, av att utveckla en tidigare idé, av att ta olika slag av information och plocka ihop till en ny konfiguration. Vad har detta betytt för de lärdomar som inte är av denna världen? Det betyder att du filtrerar dem genom samma lins. Du tänker på dem på samma sätt. Du försöker samla ihop dem så att det ska bidra till en förbättring jämfört med hur det har varit tidigare. Du söker bevis som säger att om du beter dig på ett visst sätt kommer vissa saker att hända som en följd därav. I likhet med att ett barn lär sig att inte ta på en spis för att den är het och det kan bränna sig, eller lär sig att en varm filt ger trygghet, utsätter du dem för 1000 olika tester beroende på dina sinnesorgan och på din bedömning. Så länge du tror att du vet vad som kommer att skada dig och vad du kommer att finna ger trygghet, jämför du det som inte kan jämföras med det jämförbara. Tro inte att ditt sinne, som du föreställer dig det, lär sig någonting utan jämförelser. Allting är sant eller falskt, rätt eller fel, svart eller vitt, varmt eller kallt, grundat enbart på motsats. En kemikalie reagerar på ett sätt och en annan reagerar på ett annat sätt. Och du tror att det bara är genom att studera båda två som inlärning kan äga rum. Du har inte givit upp tanken på att du har kontroll över vad du lär dig. Inte heller har du accepterat att du kan lära på ett sätt som du inte har lärt tidigare. Det är därför som vi nu förflyttar oss från huvud till hjärta för att dra nytta av dina föreställningar om hjärtat. Föreställningar som ligger mycket mer i linje med de lärdomar som inte är av denna världen. Dessa kärlekens ord kommer inte in i din kropp genom dina ögon och slår sig inte ner i din hjärna för att där sammanfattas till ett språk som du kan förstå. När du läser, var medveten om ditt hjärta, för det är där denna lärdom går in och kommer att stanna. Ditt hjärta är nu dina ögon och öron. Ditt sinne kan vara kvar inom ramen för din föreställning om hjärnan, för vi kringgår det nu och sänder det ingen information som det ska bearbeta, ingen data som det ska processa. Den enda förändring som du är ombedd att göra vad gäller ditt tänkande är att inse att du inte behöver det. Vad detta kommer att innebära för dig går långt utöver inlärningen av den här kursen. Att ge upp en enda sådan föreställning och inte ersätta den kommer att göra dig långt mer fri än du någonsin kunnat föreställa dig och även befria dina systrar och bröder. Så snart en sådan föreställning har fallit kommer andra snart att följa efter. Men ingen är mer inrotad än denna, den som vi börjar låta falla bort idag. Du som inte kunnat skilja mellan sinne och kropp, hjärna och huvud, intelligens och kunskap, fatta mod. Vi ger upp våra försök. Vi lär oss helt enkelt på ett nytt sätt och under tiden vi gör det inser vi att vårt ljus strålar ut från det inre av vårt hjärta, vårt altare som vi har vigt åt Herren. Här bor Kristus i oss och här samlar vi våra energier och våra lärdomar för att snart lära oss att det som vi egentligen vet inte kan bearbetas i databanken på en överbelastad hjärna som vi litat alldeles för mycket på. Ett sinne som vi inte kan skilja från den plats där vi tror att det är. Våra hjärtan däremot går ut i världen till dem som lider, till dem som är svaga till kropp och sinne. Våra hjärtan kan inte helt lätt rymmas innanför det fodral som utgörs av kött och ben. Våra hjärtan lyfter av glädje och brister av sorg. Det gör inte hjärnan som ständigt registrerar allt, en tyst observatör, snar att tala om för dig att känslorna i ditt hjärta minsann var dårskap. Det är till våra hjärtan vi vänder oss för att be om vägledning, för där bor den som i sanning vägleder oss. Du som tycker att denna idé är alltför sentimental och säkert skulle få dig att överge logiken och därefter säkerligen skulle störta dig i fördärvet. Till dig säger jag återigen, fatta mod. En sådan dårskap som ditt hjärtas önskningar kommer att rädda dig nu. Kom ihåg att det är ditt hjärta som längtar hem. Ditt hjärta som längtar efter att minnas kärleken. Ditt hjärta som går före och visar den väg som, ifall du följer den, säkert leder dig hem. Vilken smärta har inte ditt hjärta uthärdat utan att lyckas uppskatta den för dess källa? Dess källa är kärlek. Och vilket större bevis för kärlekens styrka behöver du? En sådan smärta som ditt hjärta har uthärdat skulle säkert kunna jämföras med en kniv som skär genom kroppens vävnad. Ett slag som, ifall det var riktat mot hjärnan, skulle sätta alla funktioner ur spel. Ett angrepp på cellerna, långt större än någon form av cancer. Kärlekens smärta, så omhuldad att det är omöjligt att släppa den, kan verkligen angripa vävnad, hjärna och celler. Och gör det också. Och sedan kallar du det sjukdom och tillåter kroppen svika dig medan du alltjämt håller kärleken för dig själv. Måste smärta följa med kärlek och förlust? Är detta priset, frågar du, som du måste betala för att öppna ditt hjärta? Om du skulle bli tillfrågad ifall du ville ha någonting annat än denna kärlek, skulle du ändå inte svara ja? Vad annat är värt ett sådant pris, ett sådant lidande, så många tårar? Vad annat skulle du inte släppa när smärtan kommer nära, på samma sätt som en hand skulle släppa ett glödande kol? Vilken annan smärta skulle du hålla fast vid? En sorg du inte vill släppa taget om? Vilken annan smärta skulle du vara så ovillig att offra? Tro inte att detta är meningslösa frågor till för att sammanföra kärlek och smärta och lämna dig där utan stöd och hjälp. Ty smärta och kärlek som hålls ihop på detta sätt är obegripligt och ändå det mest meningsfulla av allt. Dessa frågor bevisar bara kärlekens värde. Vad annat värderar du högre? Era tankar kanske leder er till mängder av svar nu. Fler för en del av er, färre för andra. Och era svar beror på era ihärdiga tankar som, under egots ledning, skulle kasta in logiken i vägen för kärleken. Andra använder kanske sina tankar på ytterligare ett annat sätt. Och hävdar att det väljer kärlek och inte smärta när det som det egentligen väljer är trygghet på bekostnad av kärlek. Inga människor här tror att de kan få det ena utan det andra och därför lever de i rädsla för kärleken medan de hela tiden längtar efter den över allt annat. Tro inte att kärleken kan hållas åtskild från livet på något sätt. Men vi börjar nu ta tillbaka livets dom från den, det dömande ni kommit fram till genom er erfarenhet, dömande baserat på hur mycket kärlek ni har fått och hur mycket kärlek som undanhållits er. Vi börjar med att helt enkelt acceptera det bevis på kärlekens styrka som vi har fått. Ty detta kommer vi att återkomma till gång på gång. Allt eftersom vi lär oss att känna igen vad kärlek är.